السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Vi talade i förra lektionen om hur folket kommer att träda in i paradiset, paradisets dörrar och beskrivningen av dem som går in i paradiset. Idag ska vi börja med att nämna några av paradisets namn. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gett paradiset många namn. Och det kändaste namnet är kanske Al-Jannah, eller hur? Som alla känner till. Men är det någon som vet var ordet Jannah kommer ifrån? Ja. Det kommer från någonting som täcker och döljer. Någonting som man inte kan se. Därför kallas till exempel fostret i magen för janin. För det ligger en plats där man inte kan se det. Och därför kallas också jinn, demonerna eller spökena, för jan. Jinn och jan kommer från det här namnet. Någonting som man inte kan se. Och de säger att paradiset kallas för, eller det här trädgårdarna kallas för jannah, för att träden och buskar och så vidare gör att folk inte kan se in. Eller hur? Om du har en trädgård och den är omgiven med träd och buskar och sånt, då kallas det för Jannah. Det är någonting som hindrar folk från att se in. Okej? Så det här är det vanligaste namnet på paradiset. Al-Jannah. Vi har också ett till namn som är Darussalam. Allah Ta'ala säger i Koranen, lahum Darussalam wa inda rabbihim. De kommer ha ett fridens hem hos deras Herre. Allah säger också, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah kallar till fridens hem. Och salam på arabiska, vi nämnde det förra lektionen då vi talade om folks hälsning i paradiset när de går in. Salamun alaikum. Att det inte bara är tomma ord utan det är en dua. Änglarna ber för dig att du ska skonas från allting och skyddas från allting dåligt och ont. Vi sa det, salamat. På arabiska betyder att skydda sig eller klara sig undan någonting dåligt. Så paradiset förtjänar verkligen att kallas för Darussalam. Hemmet där man slipper undan allting dåligt, allting ont. Det finns ingenting farligt, någonting som man blir ledsen av eller sorgsen av eller dåligt. Allting är positivt i paradiset. Och paradiset är Allahs hem. Allah har skapat paradiset. Och ett av Allahs namn är As-Salam. Så Darussalam kan också vara att det är Allahs hem. Och det är också hälsningen som folk kommer att ge varandra i paradiset. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Folkets hälsning i paradiset kommer att vara salam. Allah kommer också att hälsa på folket. Han kommer säga, eller Allah Ta'ala säger i Koranen, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Att där ska de njuta av frukter av alla slag och allt vad de begär ska de få. En nådrik herre ska hälsa dem med ordet salam. Så Allah Ta'ala kommer hälsa folket i paradiset med salam. En annan sak som Allah också har sagt i Koranen, لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. De kommer inte höra något tomt och meningslöst tal i paradiset utan endast salama. De kommer endast höra tal som gynnar, som är fint, som är vackert. Man kommer skyddas och skonas från allt dåligt. Det är ingen ljuger i paradiset, ingen baktalar i paradiset, ingen klagar. Alla är nöjda och alla talar gott i paradiset. Okay? Så man skyddas från att höra lagu. Det är fult tal och så vidare. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'fima. Alla säger, de ska inte höra tomt snack eller syndaktigt prat i paradiset. Utan endast salama salama. Fredligt tal. Alla kallar också paradiset för Darul Khuld. Och El Khuld på arabiska betyder evighetens hem. Darul Khuld, evighetens hem. Varför heter det så? Det förstår jag alla. För att ingen ska utvisas från paradiset. Ingen ska kastas ut från Jannah. Utan alla ska vara där för evigt. Allah Ta'ala säger i surat al-Hud, Ata'an ghayra majdud. En gåva av oavbruten lycka utan ände. Så paradiset är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Av oavbruten lycka utan ände. Det finns inget slut på paradisets belöning. Allah säger också, inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Det kommer sägas till dem, det här i vår försörjning som aldrig tar slut. Eller ingenting i Jannah tar slut. Vad händer om vi plockar en frukt från ett träd? Någon som vet? Vad händer? Det kommer en ny direkt på den här platsen. Direkt kommer det en ny. Så ingenting tar slut i paradiset. Och den frukten som kommer blir bättre än den som var innan. Så man tröttnar inte heller. Allah säger också, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. De kommer inte att tas ut därifrån. Och Allah säger, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Det finns ju många verser i Koranen. De kommer vara där i för evigt. Så det är evighetens hem. Allah kallar också Jannah för Darul Maqama. Och en maqama kan vara som yani, ett hem där man är bofast, där man har stadgat sig, kan det betyda. Och Allah Ta'ala säger att folket i paradiset kommer att säga, Alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun shakur, alladhi ahallana daral maqama min fadlihi. De kommer att säga, Alhamdulillah som har befriat oss från all sorg. Och vår Herre, han är al-ghafur, al-shakur, den mest förlåtande och den som ständigt belönar. Med sin nåd har han anvisat oss denna eviga boning. Så Allah Ta'ala kallade i denna vers paradiset för eviga boning. Dar al-maqam. Allah kallar också Jannah för Jannatul Ma'wa, som ungefär betyder samma sak. Det är hemmet där människan ska stanna upp, sluta eller bofästa sig. عندها جنة المأوى, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Yani det stället dit människan ska yani stanna och bofästa sig för alltid. Ett annat vanligt namn i Koranen är Jannatu Adn. Eller hur? Jannatu Adn. Och Adn betyder också ett ställe där man är bofast. Där man är, yani har stadgat sig. Allah kallar också paradiset för Darul Hayawan. Och Hayawan, hos många, tänker de direkt på djur, eller hur? Ja. Allah Ta'ala säger i Koranen, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Att det nästa livet är det riktiga livet. Ja. Och vad som menas är paradiset är det riktiga livet. Och därför brukade profeten sallallahu alaihi wasallam säga, Allahumma la isha illa isha al-akhira. Och Allah, det finns inget riktigt hem förutom nästa hem eller nästa liv. Det här livet är bara kort, några dagar, några timmar och sen är det slut. Och vad som väntar oss är det eviga hemmet, det eviga paradiset. Vi har också ett till namn på paradiset och det är Al-Firdaus. Och Al-Firdaus, som många känner till, är det högsta paradiset. Och Al-Firdaus på arabiska betyder ett ställe som är tätt bevuxet med träd och växter. Det kallas för Al-Firdaus, Al-Bustan. Och vissa av Salaf sa det är en trädgård full med inab, med vindruvor. Att det är ett hem fyllt med vindruvor. Alla kulihal. Så Al-Firdaus är det högsta paradiset. Allah kallar också Jannah för Jannatul Na'im. Lyckan eller fröjdens eller njutningens hem. Där människan når toppen av njutning och fröjd och lycka. Finns ingen olycka, finns ingen sorg i paradiset. Inna ladina amanu wa amilu salihat lahum Jannatul Na'im. Allah säger, de som tror och gör goda gärningar ska få ett paradis där de kommer att fröjdas. De kommer att leva lyckliga. Jannah kallas också för al-maqam al-amin, den säkra platsen. Allah Ta'ala säger, innal muttaqina fi maqamin amin. De gudsfruktiga ska vara på en säker plats. Yani paradiset är säker från allting ont. all skada, all sorg, alla besvär, alla problem. Så det är säkerhetens plats. De är säkra, säger Ibn al-Qayyim, från att utvisas. De är säkra från att maten aldrig ska ta slut. De är säkra på ett evigt liv. De behöver inte frukta döden och så vidare. All säkerhet finns i paradiset. Nej. Vi ska nu inshallah berätta lite om vilka människor är det som förtjänar att gå till paradiset. Och det här är ett väldigt brett ämne. Och generellt så har Allah nämnt att de som går till paradiset är de som tror och gör goda gärningar. Eller lina amanu wa amilu salihat. De som tror och gör goda gärningar. Endast en muslim kan gå in i paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa till folket under en strid eller efter en strid. Han sa till Bilal, ropa ut bland folket att endast en muslim får gå in i paradiset. Och en annan riwaya, endast en mu'min, endast en troende får gå in i paradiset. Och den här hadithen är muslim. Och det är självklart. Om man inte är muslim så går man inte in i paradiset. Jannah är haram för icke-muslimer. Och Allah har sagt i Koranen att det är lika svårt för dem att komma igenom himlen som det är för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Eller det är omöjligt för en kafir att gå in i paradiset. Jannah är haram för kuffar. Utan endast en muslim kommer gå in i paradiset. Vi finner också andra egenskaper hos dem som går in i paradiset. Allah Ta'ala nämner till exempel i slutet på surat Ali Imran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ الْأَرْضُ هَالسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Att skynda er eller tävla mot förlåtelse från er Herre och mot ett paradis lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står förberett åt de gudfruktiga. Så Allah säger här att vi muslimer ska tävla till två saker. Vad? Paradiset och Allahs förlåtelse. Och den här versen är ett av bevisen på att en muslim ska skynda sig att göra goda gärningar. Vi ska inte göra salat sista minuterna innan tiden går ut. Eller hur? Vi har kvar dagar för Ramadan. Vi väntar till sista dagen innan nästa Ramadan kommer. Nej, det här är fel. Utan man ska tävla med folk i att göra gott. Eller hur? Folk idag är väldigt måna om att tävla om andra saker, eller hur? Pengar, status, makt, skönhet. Men vart är de som tävlar i att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala? Det här är den bästa tävlingen. Så Allah säger att tävla till er Herres förlåtelse och hans paradis, som är vidsträckt som himlen och jorden och står förberett för de gudfruktiga. Och det här är ett av bevisen på att paradiset finns nu, det är skapat. Paradiset står förberett för Allahs trogna tjänare. Och sen beskriver Allah vilka är dessa muttaqin, dessa gudfruktiga människor. Alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kadhimin al ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. De som ger åt andra i tider av välstånd såväl som i tider av lidande, och som lägger band på sin ilska och har överseende med sina medmänniskor. Allah älskar de som gör gott. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Och de som om de utför en skamlös handling eller gör orätt mot sig själva, minns Allah och ber om förlåtelse för sina synder. Och vem kan förlåta synderna förutom Allah? Och inte, alltså sedan fortsätter dessa människor och framhärdar inte i vad de har gjort mot bättre vetande. 136, surat Ali Imran. I dessa verser så nämner Allah subhanahu wa ta'ala egenskaperna av folket som går in i paradiset. Och det är att de spenderar i välstånd och i svåra tider. De flesta människor som skänker pengar, de kan skänka när de har. När de har det bra, eller hur? Men vart är de som skänker när de har det svårt? Är det någonting vanligt eller ovanligt? Det är ovanligt, eller hur? Ja. Du har bara 100 spänn kvar att leva på en vecka eller någonting. Om någon fattig kommer, du ger bort hälften till exempel. Det här är någonting svårt, eller hur? Men det här är en av deras egenskaper. De skänker i goda tider och i svåra tider. Och sedan så nämner Allah subhanahu wa ta'ala en annan egenskap. Och det är وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ الْكَاظِمِينَ الْغَيْبِ. De håller inne sin ilska och förlåter folk. De skadar inte folk, sårar inte folk. När de blir arga så släcker de sin ilska och har tålamod och förlåter folk och överser människorna. Och sedan så beskriver Allah hur de är med sin Herre. Det här är mellan folk. Men hur är de mot Allah subhanahu wa ta'ala? Om de har begått en synd, en fahisha, en skamlös gärning, eller de har förtryckt sig själva. Om man förtrycker sig själv varje gång man syndar, gör man orätt mot sig själv. Vad gör de då? Då ber de Allah om förlåtelse. De vet att ingen annan än Allah förlåter deras synder. Så de vänder sig till Allah i förlåtelse. Och i den här versen finns det en viktig faida, en viktig lärdom. Och det är att folket av paradiset är inte syndfria. De som går till Jannah är inte syndfria. Eller hur? Men vad är deras egenskap? När de har syndat, då vänder de sig till Allah i förlåtelse. Eller hur? Det finns de som syndar dag och natt, men de vänder sig inte till Allah i förlåtelse. Men det ligger i människans natur att synda. Vi är svaga. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att varje Bani Adam, varje människa gör fel, syndar. Men den bästa av dem som gör fel är den som ångrar sig. Hänger ni med? Så det handlar inte om att man måste vara syndfri för att komma till paradiset. Lä. Om du har syndat och ber om förlåtelse för dina synder, så blir du inshallah syndfri. Men nu förstår jag menar att man har inte gjort något fel under hela livet. Lä. Alla gör fel. Men de som går till Jannah ber om förlåtelse för sina fel. Så det är viktigt. Man ska aldrig misströsta och tänka att Allah kommer inte förlåta mig. Utan Allah förlåter alla synder. En annan egenskap som Allah Ta'ala nämner hos dem som ska gå till paradiset är i vers 100 i surat Tauba. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ. Alla nämner här tre kategorier av folk som går till paradiset. السابقون الأولون, de första muslimerna, de som blev muslimer i Mekka, de som gjorde hijra, utvandrade till Medina. Och sedan al-ansar, de som bemötte muslimerna i Medina. Dessa är i paradiset. وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ, och de som följer dem i det bästa, eller på bästa sätt. Allah säger, Allah är nöjd med dem, de är nöjda med Allah. Och han har förberett för dem ett paradis där det flyter floder där under, och de kommer vara där för alltid. Det här är den största segern. Så hur kommer man till Jannah? Vi kan inte vara muhajirin och ansar. Men vi kan vara de som följer muhajirin och ansar. Eller hur? Vi kan vara de som följer sahaba. Så det här är en viktig egenskap också hos folket i paradiset. Att det är folk som går sahabas väg. De kommer att gå till Jannah. Och Allah är nöjd med dessa människor. Allah nämner också i början på surat Al-Anfal, sura nummer 8, den andra versen. Andra egenskaper hos dem som går till paradiset. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. De troende är enbart de som fruktar Allah i sina hjärtan då de hör hans namn nämnas. Och de känner sig stärkta i sin tro då de hör hans budskap läsas upp, och som helt sätter sin tillit till Allah. Här beskriver Allah al-mu'minun, de troende. Vad? När de hör Allahs namn nämnas så finner de fruktan i sina hjärtan. Deras tro stärks när de hör Koranen reciteras. Och det här är ett av de starkaste bevisen på att Koranen höjer vår iman och stärker vår tro. Och den här frågan får man ofta. Hur får man en starkare tro, eller hur? Ja, jätteofta. Och alla känner ibland att man blir svag. Läs Koranen och reflektera. Förstå vad du läser för någonting. Läs översättning, läs tafsir. Lyssna på Koranen, någon som läser vackert. Och försök förstå vad du hör för någonting. Det här kommer att stärka din tro otroligt mycket. Taib. Och de förlitar sig på sin Herre. Alladhina yunfiqun, alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. En annan egenskap är att de förrättar sina böner och de ger åt andra av det som Allah har skänkt dem. Taib. Och så säger Allah Ta'ala: "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Dessa är de som är verkligt sanna troende. Och inför sin herre så ska de stå högt i rang. Lahum darajatun inda rabbihim. Och deras synder ska förlåtas. Och en frikostlig eller en stor belöning väntar dem. Så alla nämner här att det här är de sanna muslimerna. De har höga nivåer hos Allah. Och vad menas med höga nivåer? Ha? I det här livet eller nästa liv? Nästa liv i paradiset. Och kanske också att de har status hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men vad som menas är att de har hög belöning i paradiset. Ja. Och Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han avslutar ett kapitel som handlar om just detta. Vilka är det som går till paradiset? Och han säger, kortfattat så är paradisets folk fyra egenskaper. Ja? An-nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin. Då som Allah nämner i surat Nisa, vers 69. Profeterna, as-siddiqin, de sanningsenliga som Abu Bakr, wa shuhada, martyrerna, och as-salihin, de är rättfärdiga. Wa hasuna ulaika rafiqa, och vilket gott sällskap de är. Det här är paradisets fyra sorters människor kan man säga. Så vi har nämnt några egenskaper, och också om ni läser början på surat al-Mu'minun finner ni också egenskaper hos folket i paradiset. Det var några exempel. Men generellt, vad krävs för att gå in i paradiset? Iman, goda gärningar, tawhid, eller hur? Och att man gör sina böner, betalar zakat och så vidare. Eller hur? Vi ska nu tala om paradisets nivåer. Paradiset har massor med nivåer. Darajat. Och helvetet har också nivåer som kallas för darakat. Paradisets nivåer är uppåt och de är bättre. Helvetets nivåer är neråt och de är sämre och värre. Anas radiallahu anhu berättar att en kvinna som heter Harifa kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och frågade om hennes son Al-Harith som hade stupat i Badr, i kriget av Badr. Och hon sa, ja Rasulullah, om han är i paradiset så kommer jag ha tålamod. Om han inte är i paradiset så kommer jag kämpa i att gråta eller att inte gråta. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Harifa, det är flera paradis i Jannah och din son är i högsta al-Firdaus. Och hadithen finns i Bukhari. Men vad menas här? Al-Harith dog som martyr, som shahid i Badr. Och hans mor var orolig. Han visste inte vart har han hamnat någonstans i nästa liv. Och hon frågade, ja Rasulullah, är han i Jannah? Hon sa singular. Och vad svarade profeten al-Islam? Innaha jannat. Det är inte bara ett paradis, det är flera paradis. Och din son har fått den högsta al-Firdaus. Ja. Och den hadithen finns i Bukhari. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa också att det finns två paradis. Ett av guld och ett av silver. Han sa, de två som är av guld, i dem är skålarna, tillbringarna och smyckena. Allting är av guld. Och de två som är av silver, i dem är skålarna, smyckena och allting av silver. Och den hadith finns också i Bukhari. Och de här fyra paradisen har nämnts i surat Ar-Rahman. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Alla säger, den som fruktar sin herre ska få två paradis. Ja? Och det här är de av guld. Och alla nämner sen, وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Och under dem finns två paradis till. Okay? Så det finns flera paradis. Abu Huraira radiallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah subhanahu wa ta'ala har förberett 100 nivåer för de som stupar i jihad, al-mujahidina fi sabilillah, de som dör som martyrer. Och han sa att avståndet mellan varje nivå är som avståndet mellan himmel och jord. Okej, okay? Lyssna på det. 100 nivåer har Allah förberett för vem? De som dör som martyrer, al-mujahidin. Och han sa avståndet mellan varje av dessa nivåer, dessa 100, är som avståndet mellan himmel och jord. Och i en annan hadith, avståndet är 100 år mellan varje nivå. Okej? Okay? Otroligt stort, eller hur? Och så sa profeten alaihi salam, om ni ber Allah om någonting så be honom om al-Firdaus. För det är den sista delen av paradiset, den högsta delen av paradiset, och från den strömmar paradisets floder ut. Och över den finns Ar-Rahmans tron, den nådrikes tron. Så i den här hadithen som finns i Bukhari lär vi oss att det finns 100 speciella nivåer för de som gör jihad fi sabilillah. Och avståndet mellan varje nivå är som avståndet mellan himmel och jord, eller 100 år. Och om vi ber Allah om någonting, så ska vi be om vad? Jannatul Firdaus. Be Allah om det högsta. Okej? Okay? Be Allah om det högsta. För från Al-Firdaus rinner paradisets floder ut. Och Allah Ta'ala valde också Al-Firdaus att vara det högsta paradiset. Och över Al-Firdaus är Allahs tron, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Vi kommer nu till en fråga som är: vissa människor tror att det bara finns 100 nivåer i paradiset, baserat på den här hadithen. Men det stämmer inte. Paradiset har mer än 100 nivåer. Paradiset har mer än 100 nivåer. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde en hadith att det kommer sägas till den som läste Koran på domedagen, den som kunde Koran: läs och gå upp, elevera. Gå upp i nivåer. Din nivå kommer att vara vid den sista versen som du läser. Autentisk hadith. Så för varje ayah du kan, så går du upp en nivå i paradiset. Mashallah. Surat al-Fatiha, 7 nivåer. Eller hur? Och så vidare. Och hur många verser finns det i Koranen? Finns det bara 100 verser i Koranen? Nej, det finns tusentals verser i Koranen. Vad är det? Cirka 5000 någonting? 6000.
6300.
Ja, mer än 6000. Så vi ska lära sig att det här är bevis på att paradiset har så här många nivåer. Okej? Okay? Alltså mer än koranverserna. Så det här är också en sak som borde uppmuntra oss till att lära oss Koranen. Att på domedagen kommer det sägas läs. Alltså från minnet. Det du har kan på arabiska. Och för varje ayah kommer du upp en nivå i paradiset. Mashallah. Det här hadithen borde uppmuntra oss att bli huffad. Att lära oss mera Koran. Tayyib. Men vad menas då med att profeten alaihissalam sa att paradiset har 100 nivåer som Allah har förberett för en mujahidin? Ibn Qayyim säger att det här kan vara 100 speciella nivåer av en stor andel nivåer. Eller att de är de 100 högsta av resten av nivåer. Förstår ni? Precis som då Allah, eller då profeten sa alaihissalam, att Allah har 99 namn. Den som kan dem får gå till paradiset. Eller hur? Allah har 99 namn. Den som kan dem får gå till paradiset. Har Allah bara 99 namn? Nej, Allah har mer namn. Vad menas då med den som Allah har 99 namn, den som kan dem får gå till Jannah? Allah har 99 unika namn. Den som kan dem får gå till paradis. Men Allah har mera än 99 namn. Och det är som att jag säger: jag har 100 kronor i fickan, jag ska ge till fattiga barn. Kan jag inte ha mera pengar? Eller jag kan ha 1000 spänn i fickan, eller hur? Men från de här 1000 ska 100 gå till fattiga barn, eller hur? Hänger ni med? Så paradiset har många nivåer. Och det berättas från Abu Sa'id radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: paradisets folk kommer att se folket i de upphöjda husen, en överlägsen plats i paradiset, på samma sätt som man ser en glänsande stjärna långt bort i öst eller i västhorisonten. Och detta på grund av överlägsenheten som de har över varandra, alltså i belöning. Och då så frågade sahaba: ja Rasulullah, är det här profeternas position som ingen annan kan nå? Och då så svarade han: nej, vid Allah. Vid Allah i vars händer mitt liv ligger. Det är för män som trodde på Allah och även trodde på sändebuden. Bukhari muslim. Så här berättar profeten alaihissalam att folk i Jannah, när de kollar upp på de som är över dem, som är högre nivåer, då är det som att någon av oss ställer oss och kollar på en stjärna i himlen. Är den avlägsen eller nära? Ha? Den är långt bort, eller hur? Samma sak i Jannah. Nästa nivå är det som att du kollar på en stjärna i himlen. Allahu Akbar. Kolla hur högt folk kommer i paradiset. Det är otroligt stort. Och då så sa sahaba: ja Rasulullah, är det här bara för de som profeterna som bor där uppe? Nej, han sa nej. Det är för de som trott på Allah och han sände bud. Och ulema säger, som sen verkligen implementerat denna tro i sina handlingar, fullbordat sin tro, de får dessa höga nivåer. Det berättas också i Musnad Imam Ahmed att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att en man i paradiset kommer att höjas upp i nivåer. Han kommer komma upp ännu högre upp. Och då kommer mannen att fråga, hur fick jag detta? Och då så kommer profeten, eller då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att svara att det här är för att dina barn brukade be om förlåtelse för dig. Ja? Mashallah. Så det här är en sak som också höjer människan i nivåer. Att man lämnar barn efter sig som gör dua för sina föräldrar. Som ber för dig. Att Allah ska höja din nivå i Jannah. Allah ska förlåta dig för dina synder. Det är väldigt fint, eller hur? Och Allah kommer att höja din nivå i Jannah. Om dina barn ber för dig. Eller hur? Och därför så sa också profeten alaihi salam att när människan dör så lämnar man tre saker efter sig vars belöning fortsätter att gynna dig. Och en av dem är barn. Religiösa barn som gör dua för föräldrarna. Eller hur? Och allting dina barn gör får du belöning för. Mashallah. Och höjs i paradiset. Och det här bevisar också hur viktigt det är att uppfostra sina barn på ett gott sätt. Vissa idag när de lämnar barnen i alla samhället för uppfostrarna. Då får de skylla sig själva. Man ska uppfostra sina barn på bästa sätt. Eller hur? Så att man lämnar det här arvet efter sig. Barn som gör dua för dig när du dör. Barn som gör goda gärningar. Som du också belönas för. Tayyib, en fråga. Vad heter paradisets högsta plats? Inte Firdaus. Vad heter den högsta platsen i Jannah? Är det någon som vet? Ni vet. Men ni kommer inte på. Någon som vågar chansa? Ja? Maqam al-Mahmud, Yom al-Qiyam. Men i Jannah heter det någonting annat. Vad ba'athu? Ja. Nej. Al-Wasila, precis. Al-Wasila. Al-Wasila, som på arabiska betyder att komma nära. Och vem är det som är närmast Allah subhanahu wa ta'ala i paradiset? Ja? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han får den högsta platsen. Han var den mest gudfruktiga, den som älskade Allah mest, den som gjorde de bästa gärningarna, den bästa av människor. Han kommer ha den högsta platsen i paradiset. Jabir radiyallahu anhu berättar att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa: om ni hör al-muaddin, bönutroparen, så repetera det han säger. Okej? Okay? Genom att säga Allahu akbar, Allahu akbar, då säger vi Allahu akbar, Allahu akbar. Man repeterar det han säger. Förutom hayala salah, hayala falah, då säger man la hawla wa la quwata illa billah. Och sen så sa han, och sen sedan salat över mig. Ja? Gör förbön för mig. För den som gör salat för mig en gång kommer Allah att göra salat för 10 gånger. Genom Allah kommer att välsigna denna person 10 gånger. Och be sedan att Allah ska ge mig al-wasila. För det är en plats i paradiset som endast en av Allahs tjänare kan få. Och jag hoppas att det är jag som ska få den. Och den som ber om att jag ska få al-wasila har rätt till min shafa'a på domedagen. Till min medling på domedagen. Och den här hadith finns i muslim. Så här nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam att den högsta platsen i Jannah är al-wasila. Och att det är han som ska få den. Och om vi ber att Allah ska ge profeten Muhammad al-Wasila sallallahu alaihi wasallam, så kommer vi att ha rätt till hans shafa'a, hans medling på domedagen. Så det är en stor belöning, eller hur? Och att också sända frid och välsignelse över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Om du säger en gång sallallahu alaihi wasallam, så kommer Allah att typ förlåta dig eller välsigna dig 10 gånger. Mm. En mycket stor belöning att säga detta. Så det här är några bevis på att paradiset har nivåer. Tayyib. Finns det någonting som heter sämsta nivån i paradiset? Finns det? Nej, finns det inte. Finns ingenting dåligt i paradiset? Finns ingen låg person i paradiset? Men yani, relativt så finns det den lägsta platsen. Den sista platsen. Och vad har ni hört om den? Den sista platsen. Lyssna på denna mycket fina hadith. Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Musa, profeten Musa alaihi salam, frågade Allah om vem som skulle få den sista platsen i paradiset. Och då så svarade Allah att det är en man som kommer att hämtas, och i andra hadither han kommer räddas från elden. En man som kommer hämtas då alla människor har gått in i paradiset. Och det sägs till den här mannen, gå in i paradiset. Och då säger mannen, hur ska jag göra det när paradiset är fullt? Alltså det finns ingen plats. Och folk har tagit det de har fått. Och då så frågar man den här mannen, skulle du vara nöjd om du fick ett av jordens kungariken? Allah frågar honom, skulle du vara nöjd om du fick ett kungarike som ett av de här kungarikena som finns på jorden? Och ni vet förr i tiden att kungariken var någonting stort, eller hur? Kanske som Norden, eller någonting stort. Och mannen säger att jag är nöjd. Och då så säger Allah, du får detta och lika mycket till, och lika mycket till, och lika mycket till. Och femte gången säger mannen, jag är nöjd, ja Allah, jag är nöjd. Är ni fem kungariken? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, du får detta gånger 10 och allt som du kan önska. Du får detta gånger 10 och allt vad du kan önska dig. Och då i vissa hadiser säger mannen, skämtar du med mig? Du är Allah, konungen, skojar du med mig? Och när profeten berättade denna hadith så skrattade han så mycket att man kunde se hans handtänder. Och han berättar också att Allah subhanahu wa ta'ala ler åt den här mannen. Och i vissa hadither, när Allah säger att du får alltså 5 kungariken gånger 10, vad blir det? 50 kungariken. Ja? Och i andra hadither som 10 stycken dunja. Som 10 stycken jordklot. Kan du tänka dig 10 världskartor, ta bort haven. Ja? Och vissa hadither, en person går i 2000 år i sitt land. Va? Fortfarande inte färdig. Alla kolla här. Han får som 10 stycken jordklot. Alltså som en enda mark. Och han får önska vad han vill. I vissa hadither så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att mannen står och önskar i 3 dygn. I 3 dygn oavbrutet. Jag vill ha den och den och den och den. Och alla påminner honom. Skulle du inte önska det här? Och skulle du inte önska det här och det här? Och till slut han kommer inte på någonting mer. Ja? Och sen så säger då mannen att jag är nöjd min herre. Och då frågade Mosa alaihi salam, men vem av dem har då den högsta nivån? Och då så svarar Allah, det är de som jag avsåg. Jag har planterat deras belöning med min hand och sedan förseglat denna belöning. I det här paradiset som då är förseglat och hemligt finns det la'aynun ra'at, som inget öga har hört. Och la udhunun sami'at, inget öra har hört. Och ingen människa någonsin kunde föreställa sig. Och så sa profeten alaihissalam att ni finner detta bekräftat i Allahs bok. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Att ingen människa vet vilka dolda skatter av djup glädje som väntar de troende som belöning för deras handlingar. Surah Sajda. Och hadithen finns i Muslim. I en liknande hadith så nämner profeten a.s. att den här mannen tas in till paradiset. Han får önska vad han vill. Och när han inte kommer på, då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, du får detta gånger 10. Och när han går in i sitt hus och träffar sina fruar från al-hur al-ain, de vackra kvinnorna, så säger de här kvinnorna, alhamdulillah som har skapat oss för dig och dig för oss. Och då så säger mannen, ingen har fått det som jag har fått. Ja? Sahih Muslim. Ja? Och han är den lägsta mannen i Jannah. Han tror att ingen har fått det som han har fått. Ja? Subhanallah. Så vad finns då över dessa nivåer? Allah. Ja. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, avståndet av en piska i paradiset är bättre än allt på jorden och vad som finns på jorden. Ja. En 1-2 meter i paradiset är bättre än allt som finns på hela jorden. Ja. Allt. Och han sa att sjalen eller tyget som kvinnan från paradiset har på håret är bättre än hela jorden och allt som finns på jorden. Ja? En liten sjal hon har på huvudet för att vara fin är bättre än allt på jorden. Så vad vill vi från den här jorden, eller hur? Ja? Är den värd någonting? Ja? Om den här jorden är värd en sjal. Ja? Inte ens värd en sjal i paradiset. Ja? Vad vill man då från den här jorden? Eller hur? Allahu akbar. Vi tänkte berätta lite om husen och slotten i paradiset också. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, i paradiset finns ett hus där man kan se ut inifrån och man kan se in utifrån. Som Allah har förberett för dem som ger mat at'ama ta'am och sprider salam och afsha salam och sallar bil-layli wa nas niyam och sover på och ber på natten då folk sover. Och i vissa hadither han fastar, han är kontinuerlig i sin fasta. Så här nämnde profeten alaihissalatu wassalam att det finns ett hus i Jannah som är genomskinligt. Du kan se ut inifrån och du kan se in utifrån. Vem får det här huset? Den som matar folk, den som säger salamu alaikum till folk och den som ber på natten när folk sover, frivillig bön, och den som fastar, frivillig fastan. Kanske innan var tysta. Ja, Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam frågades: kan du berätta för oss vad paradiset är uppbyggt av? Och han sa: byggstenarna, de här stenarna, byggstenarna är av guld och silver. Och murbruket, alltså det som man använder som cement, är misk. Dess grus, alltså marken i paradiset, är pärlor och ädelstenar. Dess jord är av saffran, za'faran. Och den som träder in i paradiset kommer att fröjdas. Han kommer aldrig att känna sorg. Han kommer att vara där för evig tid. Och han kommer aldrig att dö. Hans kläder kommer aldrig att slitas ut. Och hans ungdom kommer aldrig att ta slut. Mashallah. Så vissa hus i paradiset är uppbyggda med stenar. Typ varannan sten är guld och silver, guld och silver, guld och silver. Och cementen är den bäst doftande parfymen som finns. Och jorden är ädelstenar, alltså diamanter, rubiner och pärlor. Ni vet pärlor, lulu. Och jorden är som za'faran. Za'faran. Och vissa säger att den kommer att ha färgen av za'faran, saffran. Den är väldigt behaglig att kolla på, eller hur? Den har stark orange färgen. Taib. Och vissa hadithar nämner också att det finns vitaktig jord i paradiset. Och när man slår på den så kommer det dofta misk, den bästa doften. Och Ibn Qayyim nämner sen också, subhanallah, om det här är jorden, misk och saffran och ädelstenar, vad tror ni då om frukterna som kommer ut från den här jorden? Och vattnas med vilket vatten? Eller kauthar och allt det här goda vattnet som finns i den. Vilka slags frukter kommer ut från det här? Eller hur? Man kan inte föreställa sig. Och så nämnde också profeten här någonting viktigt, alaihi salatu wassalam. De som går in i Jannah kommer alltid att njuta. De kommer aldrig att känna sorg. De kommer vara där för alltid. De kommer aldrig dö. Kläderna kommer aldrig att bli utslitna. Kläderna blir aldrig gamla i paradiset. Och ens ungdom kommer aldrig att ta slut. Hur gammal är man i Jannah? Vad sa vi förra lektionen? Ha? 33, precis. För alltid. 33. För alltid. Det berättas också från Abu Musa radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: i paradiset finns det ett tält som är gjort av en ihålig pärla. Okej? Det finns ett tält som är gjort av en ihålig pärla. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: dess bredd är 60 mil, arabiska mil. Och en annan hadith: dess höjd är 60 mil. 60 mil. Jag kollade upp, en arabisk mil är 1600 meter. 1600 gånger 60 är ungefär 10 000. Det här tältet är 10 000 meter högt och brett. Och det är gjort av vad? En ihålig pärla. En pärla. 10 000 meter högt och brett. Och Ibn Abbas sa att det finns sådana här tält som är ungefär 5 000 meter högt med 4 000 dörrar av guld. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam om det här tältet som är gjort av en ihålig pärla. Han sa: i varje hörn finns det en fru eller familj som inte kan se den andra, och mannen går runt bland dem. Jag sa han går runt och träffar sina familjer. Det är så stort att man ser inte varandra. Bukhari berättar också från profeten alaihissalam att han sa: jag togs in i paradiset och jag fick se ett slott av guld. Och jag sa, vem slott är det här? Och de sa, det är en av Quraysh ungdomar som kommer få det här slottet. Och så sa profeten Alisa, jag trodde att det var jag. Men jag frågade, vem av dem? Och de sa, Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Så det här bevisar också att det finns vissa slott som är helt av guld. Vissa av pärlor. Och vissa av sällor sa också att det finns slott av ädelstenar, rubiner och smaragder och så vidare. Tayyip. En fråga. Alla som går till Jannah får slott, eller hur? Inshallah. Men finns det något sätt i det här livet där man kan få mera slott och hus i paradiset? Finns det något sätt i det här livet, något du kan göra för att få mera slott och hus i paradiset? Nej. Att man ber rawatib, 12 raka sunna varje dag, som det berättas i hadith om Habiba radiyallahu anhu. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som ber 12 raka frivillig bön varje dag eller varje dygn kommer Allah att bygga ett hus i paradiset för. Okay? Och den hadith finns i Muslim. Och i Tirmidhi så sa han, det är 2 raka före fajr, 4 före dhuhr, 2 efter dhuhr, 2 efter maghrib och 2 efter isha. Det blir 12. Den som ber dessa 12 raka varje dygn får ett hus i Jannah. Och Allah och alla, det man förstår av hadithen är att för varje dygn får ett hus i Jannah. Eller slott i Jannah, svarar jag. Okej? Så, mashallah. Mycket belöning. Finns det något annat sätt att få ett hus i paradiset? Ja?
Det som bygger en moské.
Ahsant. Ahsant. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, men bana lillahi bayten, bana allahu lahu bayten fil Jannah. Att Allah kommer bygga ett hus i Jannah för den som bygger ett hus för Allah här på jorden. Eller den som bygger en moské. Och i en hadith så sa han, även om den är så liten som ett fågelbo. Ja? Man kan inte bygga en moské som är liten som ett fågelbo. Inte en fågelmoské. Men vad som menas är att det spelar ingen roll hur liten moské du bygger. Eller hur simpel den är. Om du sätter upp några plankor och lägger några granris på som tak. Förstår du? Lägger ut en billig matta på golvet eller någonting. Om det här moské för Allahs skull där folk ska be, alla kommer bygga ett hus till dig i paradiset. Förstår ni? Ja. Så det är också ett sätt att få ett hus i Jannah. Att bygga moskéer. Och idag det finns ofta många som säger, var med och bygg moskéer och betala och så vidare. Det här får man inshallah mycket belöning för. Så det här var några saker som har att göra med husen i paradiset. Vi avrundar därför idag och fortsätter nästa vecka. Och vi kan ta några frågor.